Morning.
Det är så härligt att vi ännu en gång mitt i det här stora fantastiska som pågår just nu, den stora evangelisationsprojektet som hela församlingen hjälpas åt och på olika delar, olika områden, alla hjälpas åt. Och vi gör detta för att vår Herre ska bli känd och Jesus Kristus och hans frälsning kan komma till flera som inte har känt det förut. Vi fortsätter i Apostlagärningar. Så enligt det här programmet, vi kommer inte liksom att ta idag någonting om Jesu intåg eller inkomst in i Jerusalem. Men vi fortsätter i Apostelgärningar. Och det kan vara väldigt bra uppmuntran till oss också alla. Nu är vi inne i Paulus tredje och sista missionsresa. Och det finns alltså, om man pratar om vilka kapitlar, så det är egentligen en stor del här. Börjar från kapitel, ska vi se här, ska ta fram den. I Apostlagärningar och hela stycket är egentligen från kapitel 19 21. Det är alltså, det är inte det som vi läser nu, men från 19 21 till kapitel 20 38. Det är en ganska stort stycke. Vi kommer inte att täcka hela den delen, men vi kommer att titta på två viktiga områden här. Och den första egentligen finns i kapitel 19. Det handlar mycket om Efesus. Efesus som stad har börjat egentligen med Apollos. Där läser vi i kapitel 18 från 24 vers, från 24, att Apollos, han var en jude från Alexandria, väldigt väl lärd i skrifterna. Och han kom till sanningen. Det står så där. Vi kan läsa de här verserna bara i 24. Till Efesus hade det kommit en jude vid namn Apollos. Han stammade från Alexandria och var en bildad man, väl insatt i skrifterna. Han hade fått kunskap om Herrens väg. Och han predikade med glöd och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dopet. Så han förstod hela Herrens väg och vad han hade gjort. Fast när det gäller dopet så han bara kunde om Johannes dop. Denna man uppträdde nu i synagogerna, i synagogen, och talade frimodigt. Och sen där ser vi att Priscilla och Aquila hjälpt honom att få hela bilden klar sen. Och sen står i vers 28, i sista delen i vers 27, att han var, blev han genom Guds nåd till stor hjälp för de troende, till han vederlade judarna energiskt och med stöd av skrifterna bevisade han inför allt folket att Jesus är Messias. Därför det finns många åsikter som säger att Apollos, som står bakom Hebreerbrevet, som går egentligen bit för bit och bevisar att alltihopa pekar till Herren Jesus. Sen kommer Paulus efter till Efesus. Han hjälper dem och döper dem i Jesu namn. Då kommer den heliga ande på lärjungarna. Och det står, det var inte så jättestort gäng. Det står att det var 12 män i vers 7 i kapitel 19 som blivit döpta. Så det var inte liksom jättestor skara, 12 män som var där. Och sen kommer vi till den här delen. Från vers 8 läser vi i kapitel 19. I synagogan talade Paulus under 3 månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike. Här är viktigt att vi försöker tänka på tidsperspektiv. Alltså när vi läser texten så går det snabbt. Vi läser hela kapitel i några minuter, va? Men det är viktigt att lägga märke till vilka tidsspann som finns och beskrivs. För det är lätt för oss att tro att det här går så där, så snabbt, så fort. Och det ibland gör oss också lite besvikna när det vi gör går inte lika snabbt. Men egentligen, när vi tittar i den här texten, så förstår vi att det har inte gått så här snabbt. Det var inte en predika eller någon vecka i liksom Paulus kom nu och det var ett event. Nu har vi den berömda Paulus inne i Efesus och sen samlar man i själva, vad heter den största liksom fotbollsarena. För nu Paulus och med affischer och alltihopa. Och sen under då 2-3 dagar så har halva staden kommit till Kristus. Nej. Det är viktigt att vi inte liksom, att vi inte missar hur det går på riktigt här. Okej. Under 3 månader öppet och fritt Paulus talade alltså i synagogen. Han började i synagogen och sökte övertyga dem om Guds rike. Men en del var oemotliga. De var inte mottagliga för ordet. Och det stannade inte där att de sa nej, vi vill inte. Hej då. De var oemottagliga och ville inte tro utan smedade vägen. Vägen, alltså så har det kallats Jesu Kristi liksom budskapet, hela kristendomen, och de troende kallades för vägen, eller de som följer vägen. De smedade vägen inför alla de närvarande. Förstår ni, det här in i synagogen under 3 månader det här pågick. Det här är inte en gångsgrej. Under 3 månader det här pågår. Paulus försöker lära och förklara. Och sen blir större grupp som vill inte vara oemottagliga och vill inte tro utan smedade vägen inför alla de närvarande. Och då, vad gör Paulus? Ger upp och lämnar Efesus och säger, nu kan jag inte göra något mer. Nu har ni hört det här nu. Nu tackar jag för mig. Och gå vidare. Nej, det gör han inte. Trots att den här har pågått under 3 månader. Då vände han dem ryggen. Efter 3 månader. Då vände han dem ryggen och höll också sina lärjungar därifrån. Då fattar Paulus att, och hans liksom grupp, var Paulus var inte ensam. Du fattar dem. Att det här går ingen vidare på det sättet. Det blir inte bra för dem som är oemottagliga. Det blir inte heller bra för dem som har tagit emot och börjat tro. Nu måste vi gå vidare. De här har lyssnat noga. Men de här ska, det här ska göra dem bara förvirrade. Och de behöver att byggas upp i tro. Då vände han dem ryggen och höll också sina lärjungar därifrån. Istället, då väljer han en annan plats. Ser vi här en praktiska svårigheter också. Det vill säga att låt oss tänka bara hur det gick. Det gick så där att Paulus är där. Det finns flera som kan tala i synagogen. Men det börjar bli så där att varje gång Paulus ska tala, eller han och hans grupp, om Jesus, då kommer den här gruppen och börjar störa och smeda högt inför alla. Och då vill de säga att ja, vi vet att ni är judar, vi kan inte kasta ut er från synagogen, men så kommer det att bli härifrån. Ni får inte bara tala fritt och prata fritt och lära fritt om Jesus. Alltså det gick inte. Låt oss tänka så där att medan jag står här, eller Markus eller någon annan som predikar Guds ord, så liksom den här gruppen, den här sidan, försöker lyssna och ta emot, och den här sidan bara liksom ja, ni förstår, det här är så snällt sagt. Nej, men de smedade. Alltså det är inte bara de boade och sådär, men de började liksom tala illa om Jesus Kristus, om vägen, om allt detta, högt inför alla. Och då började man byta plats. Ta den här gruppen som ville liksom ha tagit emot Jesus. Och lyssna här. Istället talade han dagligen. De försökte söka tills de hittade bättre plats. Någon annan som var mottaglig. Det var egentligen Tyrannos föreläsningssal. Alltså vi pratar om den gamla grekiska liksom imperiet, och vi har hört vad det förra veckan Mark talades om i Aten. Så de var liksom, deras liv gick runt bara att lyssna och diskutera alla nya. Så föreläsningssalar var egentligen någonting välspritt på landet och de här städerna. Så en som var mottaglig och vill lyssna eller var öppet till det här läran om Jesus Kristus hade eget föreläsningssal. Och då tar Paulus den här gruppen och de börjar också bjuda andra för att komma till Tyrannos föreläsningssal dagligen. Inte en gång per vecka eller två gånger, dagligen går där och börjar prata för dem, tala för de nya, fortsätta med dem som har tagit emot. Hur långt har den här hållit? Första stycket var 3 månader. Och sen när de har flyttat till Tyrannos läsningssal, detta pågick i 2 års tid. Dagligen. Det vill säga, hur mycket? 730 gånger, alltså motsvarar vår gudstjänst här som är en gång per vecka i cirka 15 år ungefär. Alltså det här är jätteviktigt att förstå tidsperspektivet i vad Gud gör, så att vi inte tappar modet. Att hålla fast i det man gör, oavsett storleken. Vi såg i början att det var bara 12 stycken som har blivit döpta. Vi ser inte här att det är jättestort skara heller. De fortsätter att jobba på den. Paulus och hela gruppen ser stort värde att fortsätta jobba med dem. Vi ska aldrig tänka att om det inte går snabbt, så det betyder att det inte går alls. Nej, fel. Och det är inte konstigt. Varför Jesus höll i hans tjänst i 3 år? Jag menar, tänk bara lite logiskt. Någon som har alla de här makt för att göra under, alltså väcka de döda med ett ord, säga stopp till hela havet och stormen, och det blir stopp. Skapar mat som räcker för 10-15 tusental människor från 5 bröd och 2 fiskar. Skapar. Utan att börja tala, så under andra skriker och säger: vi vet vem du är. Utan ens att han har öppnat munnen. Någon som har allt det här behöver inte 3 år för att bevisa och visa vem han är, eller hur? Det räcker egentligen med 1 vecka eller 2 veckor eller 1 månad. Men Jesus fortsätter i 3 år. Alltså, det säger också någonting till oss. Det är viktigt. Självklart finns miraklerna händer en gång. Så miraklerna är en gångs grej. Det händer under någon timme eller en dag. Så händer i miraklerna. Men tjänsten att hålla den kontakt och bygga på och lära, den tar tid. Även med Jesus. Även med Jesus för att försöka skapa en grupp av 12. Och hur mycket han har lyckats med den, det ser vi ändå många brister i den här gruppen, tills den heliga ande har kommit sen. Även trots 3 år ser vi konstigheter ibland personer. 2 stycken som bråkar vem som är störst. Hallå? Under hela den här tiden med Jesus. Och sen blir det här resultatet, och vi ser vad Petrus gör och så vidare. Det är inte misslyckande. Självklart är inte det. Men vi ser att tiden är viktigt även för Jesus och hans tjänst. Och där Paulus Hallet säger det här. Så detta pågick i 2 års tid, så att alla i Asien. Och här ser vi detta. Det här var inte en omsluten grupp, eller en grupp som stängde runt sig själv och hållade bara på att bli professorer i skrifterna. Nej, men de har hittat plats som de kan jobba på och bjuder alltid nya folk som kommer. Alltså, de går ut och talar med folk. Och vill ni lyssna mer, så kom och lyssna till den här gruppen, till Paulus som pratar mer och svarar på era frågor och sådär och förklarar, oavsett om de är judar eller om de är hedningar. Därför, alltså 2 år var inte en teologiska skola här för den här gruppen, men det var liksom en arbete för, inte bara för Efesus. Det står att hela liksom regionen, inte Asien som den stora Asien, men hela regionen som kallas för Asien då. Så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren. Och det var inte självklart bara prat. Det var inte bara ord och diskussioner fram och tillbaka och övertygelse och sådär. Men Herren, det som han har lovat, det gör han. Han har lovat att stora under ska följa också de troende, de heliga ande. Och det händer. Gud gjorde märkliga under genom Paulus. Man tog till och med dukar och plagg som hade varit i beröring med hans kropp och la dem på de sjuka. Och då blev de kvitt sina sjukdomar. Och de onda andarna lämnade dem. Det är som Jesus har lovat. De gärningar som jag gör, det kommer ni att göra och större. Alltså, det står inte om Jesus att man har tagit av hans plagg och skickat till sjuka. Då var de att Jesus, du måste komma till mig, till mitt hus. Så det här egentligen, i den perspektiv, kan kallas lite ännu högre steg. Och det är som Jesus lovade, för det är samma Jesus. Det är ingen annan. Det är inte någon som har gjort mindre och här är någon större som gör det. Det är samma Jesus. Den heliga ande gör samma sak. Och bevisar att han gör detta. Det är han, det är ingen annan. Och vi ser också att det här ledde också till någonting som var oerhört stort. Inte bara i helande av sjukdomar. Alltså för att förstå detta, så att det fanns, det här har funnits eller finns fortfarande i alla religioner och tankar. På olika sätt man har olika metoder för att kunna driva bort onda andar. Och där står det att några kringvandrade judiska, de jobbade i det, judiska andeutdrivare. Några kringvandrade judiska andeutdrivna drivare tog sig också för att uttala. De började märka att här finns mer kraft. Alltså de har sina egna metoder, som ni förstår. De har gjort på sitt sätt och lyckats ibland och inte lyckats andra gånger och sådär. Men när de märker att den här namnet Jesus har en annorlunda kraft, så ja, vi måste utveckla oss. Så här ser vi ett ny metod som har mer effekt. Så varför vi inte använder. Vi ser bara att de ropar med det här namnet. Egentligen inte svårt. Man behöver inte sitta och läsa många saker och göra olika ritualer för att lyckas, förhoppningsvis lyckas med det. Men här, det bara det här namnet har en konstig kraft. Så de började prova detta. Tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över sådana som hade onda andar. De sa: Jag besvär er vid den Jesus som Paulus förekunnar. Så att det inte blir missförstånd. De var noggranna. Detta var rätt, alltså. Det är inte att bara Jesus. Det är bara denna Jesus. Vi förstår att namnet Jesus var ett namn som fanns då. Alltså det är inte lite som idag. Namnet Jesus finns fortfarande, men finns kanske spanska, Latinamerika, men inte överallt så att säga. Men då var det normalt eller vanligt namn. Så de var tydliga att den Jesus som Paulus förkunnar. Så gjorde sju sonar till en viss Skaos, en judisk överste präst. Märkligt, va? De är sju sonar till en judisk överste präst. Men den onda anden Den här var inte någon enkel tid. Den onda anden svarade dem. Jesus känner jag till. Och vem Paulus är vet jag. Jag vet vem Jesus. Jag vet vem Paulus också. Men vilka är ni? Vilka är ni? Alltså här vi, om jag får dra bara lite parallell. Det är precis samma begrepp som Gaddafi använder till de revolutionerande som säger: Faman antum, man antum, vilka är ni? Alltså det är precis de orden som stod i, eller som kommer i den här lilla videon som kommer till. Jag tror att de flesta har sett den på arabiska, Gaddafi, när han talade liksom och uppmuntra till revolutionen, som säger han: man antum, man antum, thawra, thawra. Och det är precis den här onda anden som säger: wa amma antum fa man antum, vilka är ni? Ja, jag vill dra paralleller varifrån kan Al-Qaddafi har fått den här tanken. Alltså den onda anden säger till dem detta och börjar överfalla dem. Vilka är ni? Och mannen som hade den onda anden i sig för på dem och övermannade dem alla och tilltygade dem så illa att de måste fly ut ur huset nakna och blodiga. Och här, detta blev känt i hela Efesus bland båda judar och greker, och alla greps av fruktan, och Herren Jesu namn blev ärat. Alltså här insåg man, även om man har inte trott på Jesus fortfarande, men insåg man vilken skillnad. Det här är sanningen. Det här är Gud. Och det här är någon som försöker köra någon falsk version, eller har inte rätt att kalla och använda det här namnet. Och vilken effekt, vilken skillnad har hänt. Det var känt i hela området. Och ni får veta att Efesus var då ett stor imperie i att använda att göra med black magic och under andra och sånt. Och det står så där: många som hade blivit troende kom och bekände öppet vad de hade ägnat sig åt, och åtskilliga av dem som bedrivit trolldom samlade. Alltså trolldom var stort i hela området, inte bara liksom ett gäng eller ett grupp, och många olika metoder. Och bara vi ser hur många, vilka böcker som används i det här. De som bedriver trolldom samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man beräknade deras värde och kom fram till 50 000 silver drachmer. Alltså det här är stort. Så vi förstår varför också Herren menade att visa vilken skillnad i auktoritet, vem egentligen som har makt och auktoritet över den här världen. Så fick ordet genom Herrens kraft, inte Paulus, genom Herrens kraft ökad framgång och styrka. Alltså här är viktigt att vi ser tidsperspektivet i detta. De var otåliga. De höll fast och fortsatte tjäna. Och Gud hjälpte dem. Och gav frukt. Sen att hela staden började påverkas. Och de jättemånga som har förlorat sin inkomst på grund av att den här blev känd. Vilket vem som är äkta och har auktoritet. Det är Jesu namn. Allt annat är bara falskt. Det är jättemånga, det är tusentals som har tappat sin inkomstkälla. Och det började bli uppror i hela staden. Det kan ni läsa liksom i detalj. Och de började liksom anklaga om Paulus och att de här folk skulle förstöra om våra gudar och Artemis. Och det fanns ingen liksom stans, ingenstans att Paulus har pratat om Artemis eller sånt. Men och många anklagar till och med att de har tjuvat in i deras templar och sånt. Det kan ni läsa i alla fall i slutet av kapitel, eller i resten av kapitel 19 och 20. Nu kommer vi till den sista punkten. Att Paulus han fortsätter, han blev tvungen och fortsätter resa runt omkring. Men sen han förstod också vikten om Efesus. Och den här staden, det var center och det var väldigt problematiska. Så han vill komma tillbaka dit. Och det gör han i kapitel 20, vers 17. Från Miletos skickade han emellertid bud till Efesus och kallade till sig församlingens äldste. Här, den här gången är snabbt besök. Det här är inte ännu en gång med ett år eller halvår. Det här är bara sista besöket. Han vill uppmuntra. Han vill uppmana. Han vill se till att ni som är ledare nu har ett stort ansvar. Fortsätt, ni har sett hur jag tjänade bland er. Fortsätt på samma sätt. Han samlade dem, äldste ledare, när de infunnit, från vers 18 i kapitel 20, när de infunnit sig, sa han till dem: ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden. Från första dagen jag kom hit till Asien, jag har tjänat Herren i all ödmjukhet. De visste också vilka under har hänt under de här åren som Paulus var där. Han säger att ni vet hur jag tjänat i all ödmjukhet. Under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag. Ni har varit med alltihopa. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er. Jag har berättat alltid trots all hot, utan har undervisat er om det offentligt och i hemmen. Och jag har inträngt och uppmanat både judar och grekar att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Han påminner dem om grunderna. Alltså det Paulus säger nu, det är grunderna. Kom ihåg grunderna. Var försiktiga så att ni inte tappar plattformen, grunden. Alltså jag vet att det har utvecklats väldigt mycket under tiden här, men var försiktiga. Extra försiktiga. För vilka läror som ni tar in och släpper bland er. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem. Han förstod utvecklingen som pågår, Paulus. Han har redan i sin plan att han ska vara till, han ska föra till Jerusalem, trots att han var medveten om vad det som kommer att hända där. Han hade också genom Herrens ledning tänkt att jag måste också till Roma. Och det lyckas han med under den här utvecklingen som kommer i kapitel 25, tror jag. Och han möter många liksom domstolar eller förhör. Men till slut kräver han att jag ska lyfta mitt ärende till kejsaren. Och då kan man inte se emot, i och med att han är romersk medborgare. Och genom detta lyckas Paulus komma till Rom. Inte egentligen för att kejsaren ska rädda honom, men han var, hade på hjärtat att han ska också predika om Jesus i Rom. Och det har hänt efter att han har skrivit hans brev till Romarbrevet. Så först han har skrivit brevet, sen hade på hjärtat att jag vill vara där. Och även om han har varit och tjänat Herren där från fängelset under 2 år, men han har gjort det i alla fall, då säger han till dem: nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den heliga ande, alltså jag vet inte detaljer, säger han, men han vet allmänt betydelsen och konsekvenserna. Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att böjor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. De här är väldigt starka ord. För de här är inte bara ord. Paulus, när han säger de här orden till ledarna i Efesos församling, så det blir liksom som en film som kommer i deras minne med allt det som har pågått under de här 2,5-3 år som står här framåt. De tittar tillbaka och ser allt. De har varit med allt detta. Alltså, jag är säker att om vi frågar någon av dem, var det här som Paulus säger nu lite överdrivet? De säger här. Det här är inte ens 10% av den verkligheten var, tro oss. Han bara sammanfattar i väldigt få ord. Det är hans sätt. Och om han inte var tvungen så skulle han inte ens nämna detta. Och nu, därför ser han de här orden. Och nu ser ni mig aldrig mer. Det vet jag. Alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för, därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Jag har inte varit rätt för att delge er allt som hör till Guds plan. Ge akt på er själva och på hela den jord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över. För att ni ska vara herdar för Guds församlingen som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Jag vet, här kommer varningen. Jag vet att när jag lämnat er ska farliga vargar som inte skonar jorden tränga in bland er. Ur era egna led den tränga in bland er. Så illa är det, ja. Ur era egna led ska den träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna och kom ihåg att jag i 3 års tid, dag och natt, har väglett var och en av er under tårar. Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla de som är heliga. igen ser vi tillbaka nämnandet av den här tidsperspektiv, otålighet, håll grundarna rena, akta av villoleror. Och vi ser här inte en person som bara försöker säga det till andra, men först han har gjort detta och sen uppmanar andra att fortsätta. Låt oss i slutet bara läsa. Alltså Paulus var bland många kristna då och nu säkert som djävulen är rädd för. Kan inte göra någonting för de som liksom är inte rädda att offra livet. De älskar inte sitt liv till även döds, till martyrskap. Då kan han inte göra något mer, precis som står i Johannes uppenbarelseboken 12 och 11. De har besegrat och övervunnit honom med lammets blod, och de har inte älskat sitt liv till döds. Det som Paulus säger här exakt i de här verserna, men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Det spelar ingen roll för mig. Och det kom så tydligt och klart vad det som kommer att hända. Varför du måste gå till Jerusalem? Ja, för det är planen som han följer. Helt övertygad, oavsett konsekvenserna. Men han vet att det ska vara rätt. Och därför, till slut när vi läser att Paulus också uppmanar hans som kallas son, speciell lärjunga Timoteus, i andra brevet, det sista som Paulus har skrivit. Andra Timoteus brev. Och det var det här den sista brevet som Paulus har skrivit. Bland de brev som han skrev i fängelse var den här. Och i kapitel 4. Och då läser vi. Jag måste öppna den här. Från vers 5, andra Timoteusbrevet, Timoteusbrev 4 från 5. Men håll alltid huvudet kallt. Var beredd att slita ont. Gör vad som åligger en förkunnare. Och fullfölj din tjänst. Och vad han säger här var, gör vad som åligger en förkunnare. Då pratar han inte om berömda evangelister som har allting, kan vara serverat för att de kommer till stor kampanj. Nej. Paulus som evangelist hamnar i Filippi i fängelse, alltså bunden i böjor. Många liksom, ni kan läsa hans list som evangelist. Så här är viktigt att förstå när han uppmuntrar Timoteus att vara beredd och att göra vad som åligger en förkunnare, då han talar om sig själv som exempel. Så var beredd för det, Timoteus. Fortsätt att jobba på det här sättet och fullfölj din tjänst. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Det här som han nämnde först. Att mitt liv är inte dit för mig. för att jag måste fullborda mitt lopp, min tjänst som jag tog från Herren. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvisa domaren, ska ge mig den dagen, och inte bara mig. Han är helt medveten att han är inte ensam som har gjort det, många andra. Även om vi har läst om några, som Paulus, som Stefanus, som inte så jättemånga, men i hela första år, två århundrade i kristendomen, det var många Paulus runt om i hela världen som har gjort mer eller mindre, lika mycket eller mindre eller mer, men det var så dyrt så att de värde precis den här krans från Herren som Paulus nämner här. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. För de som gör detta precis kör sitt lopp på samma sätt. Så, till slut, låt oss ta till oss det här. Tidsperspektiv är väldigt viktigt i Herrens arbete. Med Jesus själv, med Paulus, med alla de stora under, så det är också viktigt för oss. Otålighet. Och att vi ska vara beredda. Och inte liksom, ja, vi är beredda till det men inte till det. Alltså, vi är fega i oss själva. Vi är människor. Vi är inte liksom stora hjältar här. Vi är normala människor. Och när man försöker att sätta sig i andra situation, så man säger, jag vågar inte, jag klarar inte det här. Men det är inte du och jag som skulle klara det här. Men om vi förlitar oss på Herren och fokuserar på honom, då ser vi att genom honom vi klarar mycket mer än vad vi själv anar om oss själva. För då är han själv, den heliga ande i oss, som gör det. Precis som han hade gjort i Paulus. Låt oss be. Herre, tack för du är densamma igår och idag till evighet. Herre Jesus, vi tackar dig för att du gör fortfarande och vill göra precis på samma sätt idag som på Paulus tiden här. Och vi ber dig, Herren, att du ska styrka och hjälpa oss som församling, som grupp, som individer, att vi ska, var och en av oss ska följa i det här banan, Herren. Och så att vi får genom din heliga ande och din närvarande i din församling, Herre Jesus, det här frukt. Det här fantastiska frukten att fler och fler kommer till kännedom, till sanningen, lära känna dig Jesus Kristus och ta emot dig. Vi vet att det kostar, det måste kosta. Hjälp oss att kunna vara också beredda för det. Med din heliga ande, inget annat. I Jesu namn, Herren, vi ber. Amen.